Hej och varmt välkomna till BIM-podden. Årets sista avsnitt faktiskt. Och vi är ju tillbaka nästa år, 2020. Och återigen med duktiga gäster som kommer hit och delar med sig av sin kunskap. Så det ser vi fram emot. Men till dagens avsnitt då. Dagens gäst är en arkitekt, BIM-filosof samt en uppskattad föreläsare. Han heter Robin Hellström, jobbar idag på 3D Interactive Stockholm AB. Robin har varit med ett tag nu inom BIM och digitalisering. Är väldigt aktiv inom LinkedIn med mycket intressanta inlägg. Följ gärna Robin på LinkedIn för att ta del av hans kunskap. Robin ska få alldeles strax berätta lite mer om sig själv. Välkommen till BIM-podden, Robin.
Tack.
Kul att ha dig här.
Väldigt roligt att få vara här.
Ja, men äntligen. För att vi har ju haft lite mailkonversation under tiden. Jag tror du har ju hållit på i nästan 2 år, tror jag. Och kul att vi äntligen fick till en sittning.
Jo, vi har haft lite kontakt, så att det har gått lite fram och tillbaka, men till slut så.
Ja, nej, men vad bra. Och hur har du haft idag?
Jo då, det var kallt som fan i morse.
Ja, nu börjar det bli...
Ja, jag kände riktigt att det var bitiga vindar, men det känns nästan lite som branschen i stort just nu.
Är det så? Ja, ja, men vad bra. Robin, berätta lite om dig själv då. Vem är du? Vad gör du idag?
Ja, jag är arkitekt och byggnadsingenjör i botten. Har jobbat i branschen sedan 2005. Visste väl när jag var 14 år redan att det var det här skulle jag göra på något sätt. Men började jobba med BIM-processer sedan 2007. Har drivit egen arkitektbyrå många år. Legat tekniskt långt framme. Jobbat med laserskanning längre än de flesta på bred front. Så jag brukar kalla mig själv för punktmålsevangelist.
Vad innebär det?
Ja, det innebär att istället för att bara sälja laserskanning så är jag faktiskt ute och verkligen evangelerar laserskanning och förklarar folk varför det ska användas.
Mm, okay.
Annars så, ja, 33 år gammal idag. Mår rätt bra efter ett antal år. Då har mått lite sämre mellan varven.
Mm.
Det går lite upp och ner.
Men så är det.
Ja. Som person är jag nog ändå rätt så glad och positiv i allmänhet i alla fall.
Ja, men vad bra. Som sagt, jag har ju liksom följt det. Vi brukar ju vara med i lite olika trådar på LinkedIn. Väldigt intressanta diskussioner. Och jag vet inte om du har följt med det senaste BIM-debatten som har pågått.
Jo då, jag har lyssnat på den, jag har analyserat den och jag har mina egna åsikter kring den.
Men ska vi ta en liten så här kort din version och vad du tycker?
Just det, Örjan Wikfors inlägg där.
Ja, det var så allting började.
Exakt. Jag tyckte Örjans inlägg var intressant. För jag tyckte Örjan har 2 poänger egentligen i det han framför. Och det ena är att det har inte funkat under många år. Och det andra är väl att det krävs ett annat grepp på det, och där säger Örjan även att det krävs mer av teoretisk filosofi, vilket är intressant. Däremot så tycker jag att det är intressant också att Örjan Wikfors, som ändå professor och föreläsare sedan många år tillbaka inom ämnet, inte verkar riktigt hänga med på vad BIM egentligen är.
All right. Så du menar att det är egentligen där missförstånden, att han inte förstår sig på konceptet?
Ja, det känns som att Örjan pratar om BIM utifrån att det skulle vara något systemtänk som kommit fram för en 30 år sedan och innehåller vissa specifika saker. Och jag tror att det är där han går lite fel.
Mm.
Och det är klart att då blir ju hela debatten lite snedvriden.
Mm. Nej, men jag förstår. Vi ska inte prata så mycket mer om Örjan. Jag tycker generellt jag har stor respekt för Örjan. Men det är ändå kul att det kommer upp, tycker jag. Liksom, att det är frågesätts. För jag menar, BIM är inte liksom lösningen på allting. Det är bra att någon kommer konkret och säger, men vad är det som inte funkar? Och det är bra att vi har liksom högt i tak, att man kan liksom prata om det.
men det håller jag verkligen med om. Alltså är det någonting man ska komma ihåg, jag har ju haft Örjan själv som lärare en gång i tiden. Och jag tycker också, precis som du är inne på, Örjan är ju en fantastisk person i mångt och mycket när det kommer till samhällsbyggnadsprocessen.
Mm.
Det som är intressant här som då har blivit är ju att det krävdes en sån som Örjan för att väcka igång den här debatten ordentligt.
Absolut.
Vi har ju haft den debatten uppe lite tidigare också, några år innan och så. Men jag tror att Örjan, tack vare den positionen har lyckats få debatten på en annan nivå.
Mm.
Jag menar, utan Örjan så hade inte jag suttit här heller, så Nej. Enkelt är det.
Nej, men jag håller med. Ja, men jättebra. Men om vi säger så här, okej, vad är BIM för dig?
BIM för mig, ja. Jag brukar börja med att förklara själva begreppet BIM. För att jag tror att redan där så skiljer sig mycket mot vad många är vana vid. BIM för mig är inget annat än precis vad begreppet innehåller. Building Information Modeling, eller model som det var till en början.
Mm.
Och då pratar vi om modeling i dess vida bemärkelse. Alltså modell som i, så som vi skulle förklara, processmodeller, kommunikationsmodeller. Det vill säga en systematik.
Mm-hmm.
Och inte just en CAD-modell.
Ja, liksom. Eller en 3D-modell.
Nej, exakt. Det är inte det handlar om, utan det är liksom modellering i form av processmodeller. Information, där tänker vi idag digitalt på data. Men information är ju så att säga information så som vi känner till den. Liksom. De parametrar och data som finns. Och building, byggnad. Så kort och gott brukar jag säga att om man jobbar med byggnader och de innehåller information, då är det BIM. Så jag brukar ofta ta det här för mina elever när jag föreläser om det här. Att ställa frågan, vad kom först, CAD eller BIM?
Just.
Det är väldigt många som svarar att CAD kom först. Att de menar på att det kom ju där på 60-70-talet. Liksom. Och sen kom BIM någon gång på 90-talet. Och där menar jag på väldigt kort att det är helt fel. BIM är det som alltid har funnits. Mm. Första gången vi beskrev en byggnad så är det egentligen BIM som uppstår.
Mm.
Så förklarar jag begreppsvärlden, och det är det som jag har grundat också liksom, det filosofiska ramverket på.
Ja, men väldigt intressant, och jag håller faktiskt med dig, och jag brukar också säga så här att nej, men alltså, många har ju liksom fått för sig att BIM, det handlar om liksom 3D, du måste vara 3D.
Ja, jag tror att det som hände var väl att eftersom det här blev ett begrepp som kom, alltså det började bli stort, kan man säga, parallellt med att också vi blev liksom, allting flyttades över mer och mer till just 3D-projektering.
Mm.
Och då blev det väldigt hårt kopplat till det vi såg i 3D och tyckte var häftigt och så ballt.
Mm.
Och parallellt med det så gick BIM-begreppet fram som begrepp.
Mm.
Och vad hände då? Ja, då anammar alla så att säga, konsultbyråer och branschen det här. Och så tycker man att BIM, det är det här nya häftiga.
Ja,
och då gör man tyvärr den olyckliga kopplingen att man tror att BIM har med 3D-modellerna att göra. Det är väldigt vanligt idag. Ta bara en sån konstig grej som att folk idag säger BIM-modell.
Ja.
Vad är det man egentligen säger då? Byggnadsinformationsmodell.
Mm.
Det visar ju på vad folk tror om detta egentligen. BIM är alltså bara systematiken kring informationshantering för byggnad.
Mm.
Det är där vi måste förstå. Modellerna som var idag, 3D-modellerna, absolut, det är en väldigt bra informationsbärare.
Ja, just det. Men det är inte liksom, det är inte det primära i BIM.
Nej, utan det är processerna som är det primära i BIM.
Ja, ja, men så är det väldigt bra. I Sverige, om vi pratar om generellt, vi är ju inte så framgångsrika inom digital transformation. Alltså om man jämför med andra länder. Alltså vi har ju liksom alla förutsättningarna för att bli framgångsrika. Men ändå går det inte så bra. Och det går under en långsammare takt. Varför tror du det är så?
Jag tror att mycket hänger ihop med att, dels ska man komma ihåg att vi i Sverige, trots då att det går långsamt, så är vi också väldigt duktiga tekniskt. Alltså vi är ett, vad ska man säga, traditionellt så är vi väldigt långt fram vad gäller IT överhuvudtaget och digitalisering. Men just den digitala transformationen för byggbranschen, jag tror att den går långsamt på grund av att vi är också nu i ett läge, har varit det, där vi har varit i en högkonjunktur för byggbranschen, som gjort att man har tjänat väldigt bra.
Ja, just det.
Och när man tjänar väldigt bra på det man redan gör, då blir nog benägenheten mindre att anamma den tekniken som faktiskt finns.
Mm.
Så det skulle jag säga, att samtidigt som liksom vi har haft en prisutveckling i Sverige som har varit väldigt, väldigt stor.
Mm.
Det är där vi också ser att den digitala transformationen egentligen haltar efter, ställt mot omvärlden. Och jag tror att det beror på det.
Mm. Bra där. Och då menar du att eftersom det har gått så bra för oss, man har liksom inte tänkt på det. Att
man har inte haft det, man har inte behövt tänka, nej, på det.
Men nu när det börjar, liksom, vi kanske närmar oss, vad vet jag, lågkonjunktur och sådär, då syns det på ett annat sätt.
Ja, vi ska ju komma ihåg en sak också, att tänk dig så, just nu i branschen så har vi några fakta på bordet också.
Mm.
Allting som vi sa att vi ville göra har gått åt fel håll.
Mm.
Utsläppen ökat. Olyckorna har blivit fler. Budgetarna spricker. Mm. Tidplanerna spricker.
Mm.
Det verkar som att när svensk byggbransch försöker som mest med någonting så går det sämre.
Oh.
Och nu går vi mot en lågkonjunktur, precis som du är inne på. Den står precis liksom för dörren nu. Mm. För att folk har redan börjat varsla, byggprojekt börjar stagnera, stannar av. Och jag tror att det gör ju i alla fall att nu blir den digitala transformationen, den blir nödvändig.
Ja. Ja, men jag förstår. Men vad skulle du ge för dina bästa tips för oss som jobbar med digital transformation eller på något sätt berörs av det? Vad kan vi liksom göra för att hjälpa organisationen och hjälpa branschen att bli bättre på att digitalisera?
Jag tror att till exempel vi på 3D Interactive brukar idag säga att om folk fortsätter göra det de gör bäst, så låter de istället oss som jobbar med det här att vara den förändringen man vill till. Men då tänker en del kanske så här, men vadå, det är det vi har haft in alla år, massa konsulter som har gjort grejer åt oss. Men det är inte riktigt det jag menar. Utan det handlar om helt enkelt att folk måste förstå att deras affärsmodeller kanske behöver ändras en aning. Mm. Men det de gör är detsamma ändå som det alltid har varit. Alltså till exempel bygger man hus. Vi kommer fortsätta bygga hus. Trots digital transformation så ska husen byggas.
Mm.
De består av fortfarande samma typ av material. Det är samma resurser att tillgå. Det är samma personal som gör jobbet.
Mm.
Så det vi behöver tänka på ordentligt, det är snarare så att det kanske inte är vi själva alla gånger som ska göra allting åt oss. Jag känner till exempel inget byggbolag idag som bygger sina egna bilar eller bygger sina egna datorer.
Nej.
Men det är väldigt många byggbolag som vill försöka se på sin egen digitala transformation. Och vad menar vi då med digital transformation? Ja, men på ett sätt så handlar det ju mycket om hur man använder den där nya bilen och den nya datorn. Så att det blir lite konstigt i min värld att, jag menar, vi som sysslar med digital transformation, vi går ju inte ut och bygger hus.
Nej.
Så jag tror att mycket handlar det här om att samverka med när det finns olika teknikkompetenser.
Mm. Så att man ska hålla sig till det man kan?
Ja, jag tror att många skulle nog må bra av det också. Att känna att, vet ni vad, jag tror att våra byggbolag i Sverige till exempel, jag tror att de är väldigt bra på det de gör när det kommer till att bygga hus. Men jag tror att de ska lyssna lite extra på vilka vägar man kan ta när det kommer till att jobba mer digitalt.
Mm.
Och de som upplever att de redan har gjort det och kört i diket, till dem är det enkla rådet helt enkelt att ja, men ni kanske inte har knutit fast det här i ordentligt era egentliga affärsmodeller.
Nej, just det. Att det inte liksom är integrerat.
Exakt. Utan man har sett det som en så här häftig lösning.
Ja.
Ta som alla VR-projekt som vi har sett de senaste åren. På vilket sätt skapar de den verkliga affärsnyttan?
Mm.
Följer de bolagens egentliga strategi över lång sikt?
Det är häftigt.
Exakt, det är häftigt. Wow, liksom. Och jag tror att det är där vi börjar närma oss nu. Jag har ju proklamerat att nästa år, 2020, det blir ärlighetens år. Och du sa att det här var det sista avsnittet i dina jul. Så får vi säga att det här är årets julklapp då.
Ja, vad bra. Tidig julklapp.
Exakt. Så årets julklapp skulle jag säga, det är den ärligheten kring att det handlar inte om att göra häftiga saker. Det handlar om att göra saker som faktiskt driver ert bolags affärsnytta. Liksom.
Som ger konkret liksom, nytta.
Och då kanske det är så, kommer man då fram till att ja, men vi har inte så stor nytta av vissa tekniska bitar. Då ska man inte gå på dem.
Mm.
Och det här är det som jag tycker är viktigt att föra fram i branschen, att vi har andra frågor att ta tag i. Ekonomi till exempel är en mycket, mycket viktigare faktor att diskutera än huruvida vi har en fullödig Revit-modell eller inte. Ja.
Men jag tror där har ju mycket ansvar ligger på konsulterna, där de verkligen tänker på liksom ur kundens perspektiv. Hur kan det här gynna deras alltså kundens verksamhet och liksom på något sätt? Och då kanske beställaren måste också på något sätt förstå, och okay, vad är det de vill ha?
Ja, men så är det ju, och jag tror också att så här, vi har faktiskt väldigt få konsulter idag på den här sidan som förstår själva hur man bygger processer. Vi har många konsulter som är duktiga på tekniska lösningar. Men tekniska lösningarna kommer väldigt sent in egentligen i den digitala byggnadsprocessen.
Nej, men annars, jag håller med dig. Jag vet inte om du har sett det här klippet jag la ut på LinkedIn, den här med en förarlös traktor som kör och plogar med människor på den. Så det blir liksom, har man inte... Det är lätt att liksom plocka på sig en massa appar och program och liksom allt möjligt. Men om det inte följer liksom processen, då blir det ju inte så effektivt.
Nej, och jag tycker just det där är lite roligt, det här klippet som du lade upp. För att det första man tänker då när man ser det här klippet, det är precis en av kärnfrågorna. Och det är därmed, det finns en ekonomisk kärnfråga bakom det här klippet, tror jag. Och det är nämligen, vad gör vi med alla som riskerar att bli arbetslösa? När det finns teknik som ersätter deras jobb.
Just det.
Och det är egentligen det du visar där, att en plogbil plötsligt gör en massa människors jobb. Men det här behöver vi inte vara rädda för vi har varit igenom det här förut. Jag känner väldigt få idag som gör hästskor. Men för ungefär 130 år sedan, då var det ganska många som gjorde hästskor. Det tog ungefär 30 år för bilen att totalt konkurrera ut hästskor marknaden. Vi grejade det då. Vad är det som gör att vi inte grejar sådana omställningar idag?
Ja, men sant. Jag tänkte på ditt företag, Treactive.
Tredje Interactive i Stockholm AB, ja. Det är där jag jobbar idag.
Ja, vad gör ni där?
Vi så här är det. Tredje Interactive idag är en sammanslagning utav min tidigare arkitektbyrå och teknikföretag Adis och Tredje Interactive. Jag kommer från arkitektsidan, jobbat som arkitektbyrå och framförallt jobbat med laserskanning. Och 3D Interactive har traditionellt jobbat ganska mycket med AR och VR. Tillsammans så har vi drivit ett antal olika projekt som handlar just om att knyta ihop hela byggprocessen. Så det som hände var att vi gick samman här i höstas. Och när vi slog oss samman så blir vi därmed det bolag som har branschens längsta erfarenhet av vad vi kallar för BIM och spatial computing. Det man kan kort och gott säga på den svenska som vi gör då, det är att vi gör BIM enkelt genom visualisering.
Just det.
Där ligger grunden.
Ja, men jättebra. Och grattis till nya företaget då.
Tack. Och väldigt roligt att också få faktiskt titulera sig BIM-filosof. Som anställd.
Ja, just det. Så det är din titel.
Ja.
Ja. Det var ju väldigt... Jag följer en annan, fast han är amerikan. Han har titel BIM-kapten eller någonting sånt.
Ja, okej. Okay, ja.
Så att, han har skrivit böcker och sådär.
Ja, jag håller på och skriver just den första BIM-filosofiska boken. Oj, för Sverige.
Det måste jag ju... Du får ju hojta till när den är klar.
Så ja, absolut. Ja, men du blir väl en av de första som får läsa den.
Ja, nej, men jättebra. Men vi går tillbaka till den här affärsmodell. Tycker du att affärsmodell är nyckel för att vi ska lyckas med digital transformation? Och vilka är nackdelarna med de befintliga affärsmodellerna? Alltså på vilket sätt kan det påverka branschens stamkedja, alltså hela byggprocessen?
Jag tror absolut. Jag tror att det är i affärsmodellerna som det ligger så otroligt mycket. För att, alltså, jag gillar liknelser för att man ska se det här ur andra perspektiv. Om man verkligen tänker sig så här, att det är väldigt skillnad om du ska köra en taxi. Då behöver du en bil som passar bra för taxi. Om du ska köra budbil, då vill du ha en bil som passar bra för att köra budbil. Men om du liksom jobbar som cykelbud, då ska du inte gå och köpa en bil.
Nej.
Och det här är varför affärsmodellen ligger till grund för allting. För att företagen har sina egna idéer om vad de ska göra. Och de tekniska lösningarna man väljer, den process man väljer för det, den digitala transformation man väljer för sin idé, den kommer vara väldigt anpassad till just vad du vill göra. Och det här är lite det här att när folk pratar om att vi ska få till en standard, ett sätt att jobba, få ihop allting på ett så här magiskt, ett sätt med ett flöde. Mm. Det kommer inte funka. Det ser inte ut så i världen idag. Hade det varit så hade alla kört i en och samma bilmodell också. Men det här är inte det det är. Vi har lämnat det bakom oss. Och därför tror jag att vi måste kolla på varje enskild affärsmodell som man har i företagen som jobbar. Och utifrån det bygger man sin strategi kring den digitala transformationen.
Just det. Men för det verkar som att de befintliga affärsmodellerna, alltså det gör att vi liksom inom branschen tävlar mot varandra istället för att liksom jobba tillsammans.
Ja, men så är det väl. Och visst, vi har ju konkurrens i branschen, så det är väl inget konstigt på ett sätt. Men det intressanta är ju att vi har ju också ett samhälleligt högre mål hela tiden. Ta som en sån grej nu. Just nu så vet vi så här, det behövs fler bostäder än någonsin. Men just nu så byggs det färre bostäder än på länge. Det går ju inte ihop.
Nej.
Så vi alltså konkurrerar och tävlar med varandra, och samtidigt så går det liksom totalt sett inte framåt. Och det är ju tecken på att vi kanske behöver en annan typ av ledarskap nationellt överhuvudtaget när det gäller de här frågorna. Mm. Men också just att vi kanske har förlegade affärsmodeller som inte liksom accelererar när det behövs.
Liksom,
jag tror att de är väldigt mycket gjorda kring att det har funkat väldigt bra ett tag att bara göra som vi har gjort. Och när det inte funkar längre, ja, då måste man kanske se över affärsmodellen också.
Mm.
Till exempel så tror jag faktiskt att om inte affärsmodellerna anpassas också, ja, då kommer det komma nya aktörer hela tiden. Alltså, och det är i och för sig bra också för branschen, men ta som precis som Uber för taxinäringen, så kan det likväl dyka upp så att nästa stora byggbolag inte är ett traditionellt byggbolag.
Nej, det kanske IT-branschen kommer...
Precis, det kan bli något helt annat för att det kommer någon som använder sig utav strategiska modeller på ett helt annat sätt.
Mm. Ja, spännande. Men hur skulle du säga den idealiska affärsmodellen skulle se ut? Vad skulle vi liksom sträva efter?
Ja, om man kollar ur ett BIM-processperspektiv på det. Så skulle jag säga att man bör bygga upp väldigt tydligt då faktiskt på, och det här kommer låta väldigt enkelt nu, men man måste kolla på vad vill man som företag? Vad är den egentliga viljan? Utifrån den viljan så måste man förstå att ta rätt beslut. Det är de besluten som faktiskt bygger det som många byggbolag idag tyvärr fortfarande saknar, men det är BIM-strategin. Problemet är varför, alltså folk har kopplat loss det här ibland. BIM-strategin har liksom inga konkreta kopplingar till företagets ledningsgrupp eller affärsnytta eller sådana visionära mål. Och det har att göra med att man har sett, just som vi förklarade tidigare då, BIM som ett någonting annat. Men om man kollar på att om du har ett byggbolag och så är det BIM, allting du gör är BIM. BIM-strategin, den talar om för ett byggbolag vad man har för strategi kring hela sitt arbete i stort sett. När man kopplar ihop den kedjan, det är då först man kan börja ta fram manualerna på hur man ska göra, hur man ska gå tillväga. Idag har många byggbolag gjort tvärtom. Jag vet många projekt som har BIM-manualer.
Just det.
Men de saknar strategi.
Ja.
Och saknar strategi, då finns det alltså inga beslut bakom. Finns det inga beslut bakom, hur vet vi då vad de vill?
Ja, men det här har jag också varit med om. Att det, sen finns det många företag. De tar ju fram, det ligger ju massa så här riktlinjer och allt möjligt. Det här, och de vet oftast inte själva vad det är till. Alltså vad ska de ha det till?
Nej, precis.
Och då har ju någon liksom sålt in det på något sätt.
Ja, och det är där vi hjälper företag idag med att börja i rätt ände.
Just det.
Så när jag jobbar med BIM-processer, och det roliga är att det här är samma processer som jag jobbade med 2007. alltså processmodellen har inte förändrats. Den behöver inte förändra sig. För det handlar bara om att just leta datat på rätt sätt. Få fram besluten på rätt sätt. Underbygga strategin. Men det handlar om att börja i rätt ände. Och det man alltid börjar med, det är just det här företagets egentliga affärsmodell och organisation. Det är de värdena. Vad man vill. Vi brukar fråga ibland, så här, vad vill ni som företag? En del svarar väldigt fort med att tjäna pengar såklart. Intressant. Om ni vill så kan vi bygga en strategi som bara utgår från att tjäna pengar. Men den kommer se väldigt annorlunda ut än om vi tar med andra värden också. Och då har jag ibland dragit upp sådana hårda riktlinjer då, som handlar just om att tjäna pengar. Ganska fort kommer samma företag tillbaka och säger så här. Vi vill ju minska utsläppen också. Okej, men kolla här. De går inte ihop helt bara va? Utan de måste lägga till det också. Då uppstår en ny vilja i företaget. Och sen börjar man konstatera att det kanske finns 12 viljor egentligen. Alla de 12 viljorna skulle leda fram till beslut som kan landa i en strategi. Men det här jobbet gör väldigt få företag.
Ja,
men börja rätt ände bara så är det inte så komplicerat som man kan tro.
Kan du hålla med om antagandet att open source och innovation är branschens verktyg som ska användas nu? Nu när, liksom, när vi måste vända oss mot riktiga hållbara lösningar, liksom, hållbara affärsmodeller, hållbara arbetssätt.
Jag brukar säga så här, det är open source så brukar jag förhålla mig så att det är bra att vi jobbar open source baserat på bred front. Jag tror inte allting behöver inte alltid vara open source. När det kommer till den enskilda projektet, enskilda konsulten, enskilda arbetsuppgiften. Då är det ofta tvärtom. Då har man väldigt bra programvaror som löser sin uppgift. Men när det kommer till att vi ska dela med oss i en större samhällsbyggnadsprocess, då är det bra att vi landar på lösningar som är öppna för alla att tillgå. Och då krävs det mer och mer open source. Så att kollar man till exempel på kommuner och regioner på nationell nivå. Då börjar det definitivt handla om open source lösningar. För när man kombinerar då öppna data och open source, då tillåter man fler aktörer också att jobba med det datat. För mig är det en stor skillnad beroende på nivå liksom det jobbas på. Det som dock är viktigt är också att man ska kunna läsa all information åt bägge håll.
Ja, det ska ju vara liksom tvåvägs.
Ja, en konsult ska ju kunna hämta data som är öppet, kanske en open source-baserad plattform här. Jobba med det datat, och då jobbar med de programvaror, till exempel som den trivs bäst med. Men sen också kunna lägga tillbaka information. Så att jag tycker att det skiktar sig på lite olika nivåer beroende på vilket arbete som utförs. Men jag håller helt med om att open source är i alla fall vägen att gå framåt för att knyta upp hela processen till slut.
Ja, men jättebra. Jag tycker så här att nu vi står ju inför en kris. Det här kommer ju liksom påverka hela branschen. Men tycker du liksom att krisen är en perfekt chans för proof of concept? För nya affärsmodeller, alltså open source, innovation och allt annat som är avgörande.
Ja, absolut. Alltså, dels man brukar ju säga det att nöden är uppfinningarnas moder. På så sätt tycker jag att alltså, det är nyttigt med en kris. För att vi tvingas då att tänka om på det som inte har funkat. Det som är lite olyckligt är att vi hade kunnat gjort det här innan krisen kom. Men det är väl så, det är väl därför det kallas just kris. För att det är ingen som har liksom reflekterat så mycket över det förrän det väl är här. Vi är inte riktigt där än, men vi är på väg ändå nu i nedförsbacken så att säga. Och jag tror att det här kommer föra med sig, det är just det att vi måste kolla på framför allt hur vi får tillbaka ekonomin. Den krisen vi går emot, det är inte bara för byggbranschen eller till exempel bostäder. För att kollar vi på kommersiella sidan så går ju den rätt bra. Anläggningssidan går ju också rätt bra. Utan, men den stora krisen som jag tror uppdagas, det är om man kollar på kommunerna och den nationella ekonomin överhuvudtaget. Och då är det intressant att veta det att många av kommunernas ekonomiska kriser, de beror ju på att många kommuner inte har klarat av och gjort bra val. Alltså man har ju tagit dåliga beslut. Jag reagerade på liksom en artikel, nu tycker jag inte nämna några specifika namn, men jag kollade på exempel en kommun som går ganska mycket back i år. Och det är ändå värre, en tredjedel av landets kommuner som nu gör minus.
Som är så,
ja. Och då såg jag att samma kommun som gick ett antal miljoner i back, de har ju slängt iväg flera hundra miljoner i byggprojekt. Mm. Och det man ska förstå då är att de har slängt iväg de pengarna någon annanstans, alltså utanför kommunen. Det vill säga man köper in byggprojekt från andra delar av landet. Hade man istället upphandlat det här byggprojektet närmare lokalt, då hade man inte haft den ekonomin man har. För då hade pengarna kommit tillbaka. Och det här är för att jag ska föreläsa om på kartdagarna i vår. Mm. Som handlar om just hur BIM och GIS kan skapa regionalekonomisk tillväxt.
Mm, intressant. När är det?
I mars kommer det.
All right. Men man skulle nog säga så här, det här avsnittet är ju perfekt för kommuner att lyssna på.
Ja, definitivt, det skulle jag säga. Och det är ju också intressant att ofta när vi pratar BIM så fokuserar vi ofta bara på våra byggbolag. Många gånger. Men jag skulle säga att den verkliga styrkan när vi börjar kolla på BIM-processerna, den ligger ju faktiskt i det regionalekonomiska perspektivet. Och då pratar vi kommuner och regioner. Mm. Hur de kan verkligen dra nytta av den informationshantering vi har. För att ta bra beslut.
Ja, men, väldigt intressant. Jag vet inte hur deras kompetens inom det ligger, alltså generellt idag, alltså det känns som att det är ju lite lägre än vad det borde vara.
Ja, det är ju absolut, men jag tror ändå att det finns, jag ser ju några ljuspunkter.
Det finns hopp.
Ja, det finns hopp, absolut. Jag menar, jag är ute och träffar mycket kommuner idag. Och jag ser att det är ganska blandad kompetens. Det som är primärt är väl att kommunerna har haft en annan inställning traditionellt. Mm. De har ju ofta sett på bara vad som är viktigt för deras kommun. Mm. Rent sakligt som de ser för dagen. Men de tjänstemännen kanske inte alla gånger har reflekterat över vad som är viktigt för kommunens utveckling över tid.
På längre sikt?
Nej, precis. Det blir lite kortsiktigt. Och den kortsiktigheten, om du tänker ett vanligt byggprojekt egentligen, så kan man säga så här att de flesta byggprojekt vi har idag, de sträcker sig faktiskt över 2-3 kommunalval. Bara det är ju en intressant reflektion att göra. Att i en kommun så kommer alltså styret kunna bytas ut 2-3 gånger innan ett kvarter ens är klart.
Är klar, ja.
Det perspektivet måste man nog ha med sig på kommunal nivå för att förstå att det här bygget påverkar vår kommun mycket, mycket mer många gånger än vad vi vill tro.
Intressant. Så det som du säger, det är liksom så här, tänker, det blir så här kortsiktiga lösningar. Ja, men det är sjukt intressant det här med ur kommunens perspektiv. De har ju egna utmaningar. Alltså vad är det som gör att de inte kan använda det här fullt ut?
Jag tror att det är en kunskapsfråga till slut. Om man tänker att de som egentligen tar beslut i kommunen, det är ju politiker. De som ska liksom sitta på mycket av kunskapen, det är ju tjänstemännen. Men jag menar, kommunala tjänstemän är väl inte de som är mest kända för att ligga långt fram vad gäller BIM-processer och tekniska lösningar på det sättet. Så jag tror att det är det. Det finns en kunskapsklyfta. Kan vi bara brygga över den, vilket jag påstår ändå håller på att hända, om än i sakta mak så håller det på att hända. När den börjar liksom bryggas över, då tror jag att vi får en annan diskussion. Men det är som du säger, det vore jätteintressant kanske att faktiskt få en till
dialog.
En större dialog med ett antal kommuner och se även deras syn på vad de ser just med utmaningarna. För att jag tycker att det är anmärkningsvärt ändå att, som sagt, att en kommun kan klaga över att gå 20 miljoner minus. Och så har man bokstavligt talat plockat bort 220 miljoner från kommunkassan.
Mm. Intressant. Ja. Men om vi går tillbaka just det där med open source. Det känns som att andra länder har ju lyckats mycket bättre för att utnyttja alla fördelar som open source erbjuder. Men varför satsas det inte lika mycket här i Sverige inom det?
Ja, jag tror att det är för att vi älskar att utreda saker i Sverige. Mm. Vi har en byråkratisk historia av att utreda saker. Så att när någonting liksom kommer fram så ska man utreda det till dödagar.
Mm. Och så ska det gå på en remissrunda.
Ja, exakt. Och sen ska folk tycka till. Och det bästa är ju ibland att de som får tycka till om det kanske inte heller ens har kompetensen att tycka till om det. Och vi har väl några skräckexempel där det har pågått i många, många år. Men ta som hela, om vi kollar på vad som händer inom Smart Build Environment och DIGSAM. Mm. Men också då BIM Alliance och hela Boverket nu, regeringsuppdrag till Boverket om att ta fram plattformar. Mm. Lantmäteriet har fått uppdraget att utbilda resten av myndighet Sverige. Alltså, det förefaller ganska märkligt att ibland blir det så att först får någon ett uppdrag att utföra någonting. Den personen i sig är inte särskilt duktig på sitt uppdrag. Mm. Men ta Anders Ygeman till exempel. Mm. Han var tvungen alltså att utbilda sig i sin egen tjänst. Mm. Det första han gjorde när han kom på plats på jobbet.
Men sen det är roligt och nästa mandat han kanske får utbilda om sig. Ja, nästa.
Precis. Han kanske plötsligt så kan ju hända redan imorgon så vill Stefan Löfven att han ska göra någonting annat. Mm. Och då får han göra det istället. Mm. Men det är ju lite knepigt då när man sätter igång nationella satsningar. Och det är som den här myndigheten nu. Man har satt igång en myndighet för digitalisering. Mm. Alltså det är ungefär som så här, ska vara en myndighet för smartphones också? Mm. Det behövdes ingen myndighet för det. Folk använder det bara. Jag tror att man ibland så försöker man ta i så mycket. Och vi är duktiga på det i Sverige. Så vi är duktiga på att tänka att vi ska göra saker så ordentligt. Så att vi aldrig får dem gjorda. Det är väl en spontan känsla i alla fall kring varför det liksom går lite trögt så. Sen tror jag också att det är många kockar som vill vara med och bestämma liksom och tycka till. Men det är det som är det fina samtidigt med open source. När det väl börjar användas. Mm. Då används det bara. Och det finns fantastiskt många initiativ redan som är igång. Men jag kan ta en sån grej, exempel. Vi har ju nu tagit fram en plattform för att hantera den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Mm. Som är open source baserad. Den ger vi bort nu till offentliga verksamheter i Sverige. Och det är lite roligt då att de alltså fått uppdraget själva att ta fram en sån här plattform. Men det ska vara klart om 2 år. Mm. Vi har den redan idag och vi vill ge dem till den. Mm. Vi ger den till dem. Och där tycker jag visar på rätt bra den klyftan som är mellan det offentliga och privata ibland.
Just det.
Privata bolag kan vara ganska snabb. Vi är snabbfotade. Mm. Och vi vet hur saker ska göras. Vi behöver inte utreda ihjäl saker ibland. Och fördelen då med open source, det är ju det att det går ju bra att börja använda den här plattformen bara. Och vill man inte använda den, ja men skit i det sen då. Mm. Den är ändå open source. Den är open source baserad, den kostar inget. Mm. Och det är inte det, jag tror att det förhållningssättet är ovanligt också i Sverige.
Mm. Det är inställningen liksom.
Ja.
Det finns väldigt många fria val i branschen idag. Alla kan tycka eller välja att inte följa någon riktlinje, standard, direktiv och så vidare. Idag finns det ju egentligen inga branschgemensam direktiv som vi alla följer. Tycker du att den här problematiken måste styras hårdare från högre nivå?
Nej, jag skulle nog säga tvärtom. Jag är ju generellt emot standarder. Alltså standarder är jättebra i sina små sammanhang. Mm. Men att tro att saker ska lösas med mer standard. Alltså det är den här gamla klassikern. Alltså alla tjatar om fler standarder idag, eller tydligare standarder, hårdare standarder. Ändå så går hela världen mot precis motsatt riktning. Mm. Vi har fler olika format idag. Vi har fler olika programvaror idag. Vi öppnar upp för att man är mycket mer individuell. Mm. Och jag tror att det är så vi måste se på det här också. Att det handlar inte om att ha en standard. Det handlar om att kunna hantera många standarder. De flesta standarder går ju att läsa med varandra. Det går att översätta. Men att tro att vi ska hitta en standard till exempel för Sverige. Eller en standard för Europa. Mm. Men vad är nästa steg? Ska vi hitta en standard för världen?
Mm.
Jag brukar tänka så här. Att om man gillar diktatur. Då är man för en standard. Om man gillar demokrati. Då är man för många standarder. Mm.
Men tycker du att BIM borde vara liksom myndighetskrav?
Ja, alltså det är också så här svårt. Om man säger BIM-processer som myndighetskrav. Det kräver ju extremt hög kompetens hos den som ställer det kravet.
Mm, just det.
Och alltså jag vet väldigt få personer i det här landet som skulle klara av den typen av dialog.
Mm.
Så att jag... Med tanke på hur det här landet hittills har gjort nationella satsningar så skulle jag vara väldigt, väldigt försiktig.
Inför det.
Ja.
Man kanske kan... ha inte Finland det?
Jo, Norge har ju kommit långt också. Mm. Grejen är så här att... Grejen är, ger det några resultat då?
Ja, just det.
Ja, det vet vi inte riktigt än. Alltså det är för kort inpå för att avgöra. Och då är vi tillbaka kanske på det här med att även jag som svensk är intresserad av att utreda saker innan det tas i bruk.
Mm.
Men jag menar verkligen på att visst kan vi införa standarder för att få ett effektivisering i byggprocesserna.
Mm.
Men det är fortfarande bara delar av byggprocesserna som har blivit standardiserade i andra länder.
Mm.
Men kollar vi över hela samhällsbyggnadsprocessen. Så tror jag att vi måste, alltså där kan vi vara ett föregångsland snarare genom att inte införa för mycket standarder. Utan våga just öppna upp och se till att det flyter på ändå.
Mm. Ja, nej, men det här är jätteintressant. Och det som vi pratade om tidigare, men alltså, har man ändå inte processen med, då hjälper det kanske inte den standarden så jättemycket.
Nej, men den hjälper inte alls. Standarden blir ju då bara liksom ett verktyg. Alltså, det är som en manual. Men problemet med manualer är att de gäller bara för exakt det som de gäller för.
Mm.
Och processerna handlar ju om hur man kommer fram till sådana beslut. Eller kommer fram till en manual. Så jag skulle nog säga att det är mycket, mycket bättre att vi får upp snarare en tydligare... som man säger, kunskap kring processer.
Mm.
I det här fallet då, vad är det som egentligen skapar BIM-processerna?
Mm.
Och det är lite, det är därför jag har satt ett BIM-filosofiskt ramverk.
Mm.
För att försöka ge någon klarhet i hur den kunskapsteorin ser ut egentligen.
Mm.
Så jag har börjat utbilda inom det då. Och jag märker ju ganska fort kan jag säga resultatet att de elever jag har.
Just det.
De går ut nu i en bransch och har en väldigt mycket tydligare syn på hur man ska leda fram de här processerna.
Jag förstår. Ja, men tack så jättemycket Robin. Dags att avrunda. Jag brukar oftast ha en sista fråga. Vem skulle du vilja höra på BIM-podden?
Ja, men då måste jag ju dra till mig ändå och säga att eftersom vi har pratat om honom idag också. Jag skulle jättegärna vilja hit Örjan Wikfors.
Jättebra. All right, men vi får skicka en förfrågan.
Det tycker jag.
Du kanske vill vara med där också.
Det gör jag jättegärna. Jag faktiskt inför det här idag så har jag till och med försökt få kontakt med Örjan. Mm. För jag tycker att han har vissa poänger och vill gärna diskutera det med honom.
Mm.
Så Örjan, om du lyssnar på det här, hör gärna av dig. Det vore roligt.
Ja, men jättebra. Årets sista avsnitt för 2019. Det här får bli tidig julklapp. Årets julklapp. Men tack så jättemycket för att du var här och gästade oss. Otroligt intressanta diskussionen. Och vi kunde liksom prata på hur mycket som helst känns det som. Men jag får önska dig lycka till med ditt arbete. Och på återseende. Tack för mig.
Tack detsamma. Jag har en känsla av att vi kommer att höras av igen.